Du lyssnar på Stillpod, bättre än farmors hallonsaft.
Då säger vi hej och välkomna tillbaka. Det är ny vecka, det är måndag och det är dags för det andra avsnittet av Stillpod. Den här veckan pratar vi strategispel och i panelen hittar vi därför de mest slugna och iskalla strategerna på redaktionen. Lars Jensen och Sebastian Magnusson, välkomna.
Tack.
Ja, det är kul att vara här.
Ja, det tycker jag också, faktiskt. Jag leder ju över dig i nördbataljen där dessutom. Så.
Du hävdar gärna det.
Ja, varenda gång jag får tillfälle att prata med dig faktiskt. Ja, som sagt, vi ska prata strategispel den här veckan. Men innan vi gör det så ska vi gå in på veckans nyheter och... Vad har berört er i veckan, grabbar?
Ja, det har ju varit en del som har berört. Mm. Men inför det här avsnittet så tog jag mig en extra fundera. Och det är just den här gameplay-trailern från Bioshock. Mm. Som känns extra het faktiskt. Det är nästan så att man... ja, det är svårt att inte titta på den ett par gånger om dagen. När man känner sig lite nere. För det... Ja, nej, det kommer ju bli hur hett som helst.
Ja, du känner dig nere och så kollar du på Bioshock-trailern och så blir du glad igen. Men sen, i alla fall jag blir ledsen igen när jag inser att det inte släpps förrän 2012.
Mm. Så. Ja, men tiden går fort.
Ja, det beror ju på. Massor,
men jag tänkte, det ser ut så här och nu. Och om 1,5 år. Mm. Så, ja.
Eller så får vi ett Bioshock Forever.
Ja, det heter ju typ det. Infint. Men nej, det känns riktigt, riktigt, riktigt hett.
Ja, och vi är väl inte ensamma om att tycka det heller. Det var rätt mycket kommentarer på just den nyheten. Och folk verkar körsjunga, så att säga.
Men alltså, Vargavaka var ju tidig med att kommentera där. Och han drar också upp en poäng som jag också tycker är något av det intressantare med Bioshock Infinite. Just att det är lite olikt förra Bioshock och kanske även System Shock-spelen att de vågar gå ifrån det. Man säger det att Ken Levine har nämnt i en intervju att de vill jobba sig bort från de berättartekniska fusk som de använder sig av i Bioshock med att alla NPC:er gömmer sig bakom glasdörrar och beradis och faktiskt har med sådana i verkligheten. Och det är ett rejält avbräck om man ser mot System Shock och Bioshock.
Jag har aldrig spelat System Shock och spelar faktiskt inte första Bioshock den här sommaren. Så jag är väldigt grön på ämnet, men det är ju fortfarande spännande, helt klart.
Ja, absolut. Jag sa redan efter det första Bioshock att Bioshock 2 kommer bli bättre ju mer olikt ettan där. För det är nästan omöjligt att upprepa enstaka vision.
Och det här känns det som...
Ja, det känns som att det nästan inte ens hade behövt heta Bioshock, liksom. Som du säger, helt annan berättarteknik och det utspelas upp i luften och sånt. Det är nästan som att Bioshock heter det för att de vill att det ska sälja.
Mm. Sen måste man ge en eloge också för den här första trailern som dök upp. När man först var under vatten. Det var så klockrent, tyckte jag. Och så sen, det var liksom en riktig wow-upplevelse. Jag tänkte, fan, ett till Bioshock under vatten. Men det var ju verkligen inte så. Det var ju i stort sett så långt ifrån vatten man kan komma.
Ja, det får man väl säga.
Sebastian Magnusson, vad har du för nyhet den här veckan?
Ja, alltså... Jag har väl nästan tänkt vara lite så här internt ryggdunkande. Jag tycker väl säga att det var skitkul med pressmeddelandet om att Gamer-TV lanserade. E-sport på svenska som de kallar det. Massa StarCraft-matcher med kommentarer. Men för någon som faktiskt har missat det så är det ju vår gode kamrat Jonas Persson som håller det hela.
Som vi känner igen från bland annat Gameplay-TV och Spelfredag.
Precis, precis. Mm. Eller som Shift sa i kommentarerna. Han som hade hår och skägg som växte som ogräs.
Hade han har det fortfarande. Ja.
Det är väl lite av hans signum, skulle jag säga.
Nej, men det är kanon. Hoppas verkligen att det får den uppmärksamheten det förtjänar, definitivt.
Jag är dåligt påläst. Alltså, den här programmet, ska det sändas på riktigt tv, så att säga, eller ska det sändas på nätet?
Ja, det är ju på nätet. Sen har de väl skrivit som någon form av sådär vision och mål att någon gång skulle de gärna vilja visa det på tv. Men det här är en webb. Mm. Det är en pilotsäsong de kör nu.
Ja, jag kommer definitivt att kolla i alla fall, trots att jag inte kan någonting om StarCraft, som vi ska komma in på lite i veckans diskussion också.
Nej, jag tror inte man behöver det faktiskt, för just StarCraft 2 i just multiplayer tycker inte jag är så enastående. Jag är inte så fruktansvärt insatt, men det här tyckte jag var hur kul som helst ändå. Jag blev överraskad, jag tycker nästan det är roligare än att spela StarCraft multiplayer.
Jo, men det är ju, alltså, men det var ju samma för min del när jag tittade på när de körde på, eller när vi körde på gameplayer. Och då hade jag aldrig spelat StarCraft överhuvudtaget, men jag fastnade och satt i timmar och tittade på det. Tyckte det var hur spännande som helst. Det är lite märkligt faktiskt, men ja, det
är ett av få spel som verkligen funkar att visa upp också som en typ av tävling. Det är som digital schack fast 1000 gånger djupare. Mm. Ja, men vi får väl önska dem lycka till då från Skillpoints vägnar.
Det tycker jag.
Absolut.
Jag vart ju väldigt glad den här veckan framförallt på grund av att Steve Wiebe åter kung av King Kong, höll jag på att säga. Men Donkey Kong. För er som inte har sett The King of Kong-filmen då, så ja, först och främst vill jag rekommendera att ni gör det. Och för det andra så handlar den filmen, det är dokumentärstuk, men jag ska inte säga att det är en dokumentär, om personer som är väldigt tävlingsinriktade inom arkadspelsgenren. Framförallt då Donkey Kong. Och det slutar om att, eller det handlar i grunden om att om två personer, Steve Wiebe och Billy Mitchell då. Och det är en, som det även har nämnts i kommentarerna, så är det en väldigt vinklad film. Man jag har varit stört förälskad i Steve Wiebe, medan Bill Mitchell är något av filmens stora bad guy. Hur som helst så har Steve Wiebe nu äntligen han har tagit rekordet för, men nu har han gjort det igen, så nu är han återmästare av Donkey Kong helt enkelt. Medan Bill Mitchell fortsätter sälja sina starka såser.
Jag fick för mig att han Billy, att han när han slog rekordet förra gången så slutade han spela väl, när han hade fått mer poäng. Eller det är en inbildning från min sida.
Det vet jag inte, men det är väl inte omöjligt.
Man tycker ju nästan lite synd om han den andra. Vad heter han? Steven Chen eller vad heter han? Ja, ingen kommer ens ihåg vad han heter. Det var en annan som faktiskt slog rekordet på Donkey Kong som inte var Steve eller Billy. Men honom sket ju alla fullständigt i. Och nu sen tog ju Billy det och sen tog ju Steve det. Och ja, det är här igen.
Han var inte med i filmen, vet du. Han var inte huvudpersonen i filmen i alla fall.
Men ändå, det har blivit taget många gånger inom de senaste 2-3 åren. Både av Steve och Billy och han den andra. Om man jämför med hur länge Billy Mitchells originalrekord höll sig. Det höll sig i 20-30 år väl. Och nu har det blivit taget typ 4-5 gånger bara på några år.
Samtidigt så dröjde det ett tag innan Steve ens försökte ta rekord också. Men man ser i den här filmen att...
Jo, ja, man får anta att det finns några andra tv-spel i världen som kanske borde försöka ta det under de 30 åren.
Ja, eller så har de gått vidare kanske. Inte.
Kanske.
Ja, så det känns ju kanske inte som det man håller på med på sin fritid i första läget i alla fall. Ta slå rekord där.
Ja, du har väl sett dokumentären där. Men pappa kan inte komma och hjälpa dig att bajsa nu. Du får bajsa på dig.
Man blir kanske inte årets förälder om man håller på med sånt.
Nej, men han är väldigt... Det är väldigt enkelt att tycka om Steven då, måste jag säga. Men det är som sagt... Som även Archie, tror jag det var, på forumet nämnde, så är det en väldigt vinklad dokumentär. Va? Det går inte att komma ifrån. Archie har även länkat kommentarerna till en intervju med Billy då. Och... vill man ha den hela historien så kan man ju följa den länken kanske. Men vi kanske ska gå vidare och gå in på veckans diskussion. Och som jag sa så handlar veckans diskussion om strategispel. Och Andreas Ljungström tror jag stod för titeln här, strategiprat i kvadrat. Synd att inte vi var 4 stycken som man kunde illustrera det här ännu bättre. Detta är ju av anledningen att Civilization 5 precis har släppts. Och vad jag förstått så har Lars Jensen lagt väntarna på det.
Ja, jag spelade just nu faktiskt. Det är svårt att det blir. Men ja, visst har jag gjort det. Och det är en trevlig upplevelse. det är väl, de har ju gjort om ganska mycket. Sen, ja, Civilization 2 har det kanske inte hänt sådär jättemycket. Det var väl det största hoppet i förutom Civilization 5 nu skulle jag väl säga. Och det gör att det känns som ett lite annat spel när man ska komma in i det. Och jag har väl ingen direkt, jag kan inte ge något omdöme om den. Men det är ju fantastiskt som strategispel kan påverka en. På ganska olika, alltså det finns nog ingen annan genre som kan locka de här känslorna. Det tror jag inte. Det är en speciell genre faktiskt.
Det är din favoritgenre, kan man säga så?
Nej.
Nej.
Det kan man inte. Men det är en av mina favoritgenre. Jag har även till att spela min favoritgenre. Ja. Men strategi, det är ju speciellt att spela det faktiskt. Jag har funderat lite på vad det är som gör att det kan att det är så speciellt, men det är väl den här man har kontrollen på ett annat sätt kanske.
Mm. Det var ju även du som skrev recensionen på StarCraft 2 som släpptes tidigare år och har fått enormt mycket hyllningar, och jag vet även att du gav det full pott.
Mm.
Skulle du säga att det är bättre eller sämre än det här?
Ja, man kan inte riktigt jämföra, tycker jag.
Nej, det är två väldigt skilda strategispel där, just att det ena är realtidsstrategi medan Civilization är turbaserad.
Ja, alltså det är ju baserat på tur mycket, men det är ju omgångsbaserad.
Okej.
Okay. Ja, nej, nu ska jag inte vara elak. Men ja, det är. Jag tycker att det är svårt faktiskt att jämföra spel ur olika genrer. Nu är detta i samma genre, men StarCraft 2 är ju lite mer lättsamt, pang på rödbetan.
Lite mer actionbetonat kanske.
Ja, det kan man väl kanske säga. Men det är inte riktigt samma djup.
Till viss del, även om det inte är helt korrekt, så även om genren heter strategispel, så skulle väl jag personligen kanske kunna säga att Civ är mera strategispel och StarCraft kanske lite mera åt taktikspel. Om det är någon som vet skillnaden på de definitionerna.
Det kanske man skulle kunna säga. Du har ju i och för sig ganska mycket taktik i Civilization. När det gäller, det är ju lite mer diplomati och så. Och ska man säga någonting om det, så är det ju att det är kanske där Civilization glänser lite mer än Total War-spelen. Som ju är en blandning mellan omgångsbaserad och realtid. Men där den största svagheten har just varit den här extra dimensionen som diplomati ger. Och diplomatin ger ju en möjlighet att vara lite mer taktisk. Men man är väl lite mer utlämnad i Civilization. Det är inte bara en motspelare, utan det är många. Och det är många faktorer som kan spela in när det gäller utgången. Det som är intressant med omgångsbaserad gentemot realtid, det är väl lite mer möjligheter just till eftertanke. Det är inte bara massa stress. Jag har ju spelat StarCraft 2 lite online, men jag tittade ju på en kompis när han spelade, och det var ju stress, och man vet, man hinner inte tänka, utan det är bara inlärt mönster som man följer för att man ska maximera sin strategi. Det är ju sällan att man efterhand i ett spel ändrar strategi och har möjlighet att göra det och lyckas.
Ja, det vet jag väl inte mest, men det beror på hur stor slaget du menar. Det kanske inte är så att man ändrar från att täcka till att bygga en sörgarmé direkt, men definitivt kan man ju uppmärka, till exempel om man börjar säg Reaper harassa någon sörgspelare i början och han har massa roaches, då kan man ju ganska snabbt skifta om från det för att anpassa sig, eftersom inte det är en effektiv taktik mot dem. Så det är väl många väldigt små skiftningar som ändå är viktiga.
Jo, visst. Det är klart, om man scoutar så har man ju möjligheten, om man scoutar bra så har man ju möjligheten att välja rätt taktik. Men det är inte så vad jag har upplevt i alla fall, att man efter halva spelet så ändrar motståndaren sin taktik och då får man anpassa sig själv. Men ja, jag är inte så jätteinsatt i det. Men jag skulle väl säga att omgångsbaserad, man har lite mer tid för eftertanke. Men
sen om vi pratar just single player, så finns det ju i och för sig en intressant aspekt med RTS tycker jag. För de allra flesta kan man ju faktiskt göra som man gjorde i Baldur's Gate och sådär. Det vill säga att det är realtid, men man kan pausa i order när man vill. Och det funkar givetvis inte i multiplayer. Men det är en intressant nästan 3D-spelstil som man kan anamma i single player.
En bra kompromiss eller vad man ska säga. Jag tittade lite när det gällde strategispel, så tittade jag i min spelsamling. Och jag har 74 stycken strategispel. Och av dessa så är nog merparten omgångsbaserade.
Ja.
Faktiskt.
Jag tror aldrig att jag spelat ett omgångsbaserat strategispel. Oj. Men det känns som att det är det jag skulle föredra om jag väl testar det. För det jag har spelat inom strategispelsgenren då, det är ju framförallt Command & Conquer-serien. Och favoriten där är ju utan tvekan Red Alert 2 när det kom. Det skriver även Ollebro i vår forumtråd att det är hans favorit. Och jag stämmer helt in i den sången. Och sen Age of Empires kom jag in sent i matchen. Jag spelade 3:an och tror jag spelar också alla expansioner som kom till Age of Empires 3. Men problemet för mig är just det här stressen som du nämner, Lars. Att det blir för mycket att göra och jag blir ägd och så blir jag sur och så vill jag inte spela något mer. Jag vill ju ha den här tiden att kunna planera och tänka strategiskt. Och det hinner jag inte med för jag är rätt så trögtänkt. Så jag har ju testat StarCraft 2 till exempel, men då bara kampanjen det i och för sig. Men det, ibland går det för fort helt enkelt. I alla fall för mig.
Mm. Det är ju en aspekt också i strategispel att man blir, eller jag blir i alla fall väldigt upprörd när det inte går min väg. Jag tycker fan vad orättvist. Varför anfaller du mig? Och då skruvar jag gärna ner då svårighetsgraden för att nej, nu räcker det. Nu ska det vara på mina villkor lite. Att nu vill jag då vara härskaren och nu ska jag härska över alla och alla kan suga mig in och så. Och det är när det gäller omgångsbaserade lite mer att man är någon form av gud eller ledare. Då känner jag så. Men det finns ett undantag och det är Europa Universalis.
Ah, för det är intressant. Det är ju verkligen, skulle jag säga, en hybrid av. Det är ju realtid men det är långsamt nog att vara omgångsbaserat liksom.
Ja. Där är den större delen av spelet just den här simuleringen av verklighet. Vad händer egentligen om jag gör så här eller jag gör så här? Och då blir det blir hela grejen att man kanske blir anfallen och det går åt pipsvängen. Men samtidigt så är det en rolig upplevelse för att man vet, eller man ser hur ens handlingar, vad det får för utgång. Så det är faktiskt egentligen det enda spelet där jag inte blir förbannad när det går åt helvete.
Jag kan annars tänka mig också, apropå förbannad när det går åt helvete, det kan man ju ofta bli, men det är klart, Civ och sånt där spel tar ju lite längre tid än typ en omgång Pac-Man. Ja, kanske inte man är billig av dem då. Men det kanske som när man har suttit där i 14 timmar så känns det kanske lite extra drygt för bra från början. Men då det kan spela en kanske.
Ja, fast det tyckte jag var så bra med Civilization 2 att man hade den här fuskmenyn. För det hände ju ofta att jag satt kanske i 8-10 timmar i sträck och så spelade jag och sen så började det gå lite trögt. Och då aktiverade jag fuskmenyn och sen så skapade jag typ 60 atombomber och så gick jag till anfall. Och det var kanske medeltiden eller sånt. Nej, det var det inte efter 8 timmar men... Då kändes det förlösande att nu jävlar är det ska alla få bli straffade. För att de är så elaka och tar mina länder och, så, och städer.
Alltså när jag spelar strategispel, det absolut roligaste jag tycker då, det är att göra en riktig fet bas och sitta och törtla där inne. Ja. Och problemet för mig i de spel jag har spelat, det har varit att spelar jag på en för hög svårighetsgrad, så jag ofta har då, så hinner jag inte bygga den här feta basen innan jag blir överkörd. På något mystiskt sätt så hinner alltid AI:n eller min motståndare bygga bättre grejer snabbare. Mm. Det är väl, har väl kanske, går väl kanske hand i hand med min trögtänkhet att göra. Men i vilket fall som helst, då blir det som du berättade, Lars, att jag sänker svårighetsgraden. Och då får jag bygga min bas hyfsat mycket i fred. Men sen då när jag väl ska ut och ta över världen, då går det ju så förbannat enkelt. Så då blir det ju den balansgång där som jag inte riktigt lyckas gott på än. Det gäller väl framförallt Command & Conquer.
Precis, men det kan jag också tycka. Att det är så underbart när man kan bygga upp en... Alltså man tänker strategiskt då. Ja, om fienden faller där så har de här att skydda mig och så vidare. Och där finns två spel jag kommer till att tänka på direkt. Som där det tänket egentligen är en större del av spelet. Och det är Stronghold. Mm. Alltså, så att, vad heter det? Borgbyggar-simulator-aktigt. Där man just bygger upp sin borg och man bygger upp sina försvar och så vidare. Sen är det även Dungeon Keeper.
Om jag får komma med en liten vinkling från out of the box-tänkande på det där också, skulle jag nog säga att en extremt populär genre numera är väldigt mycket vad ni beskriver. Nämligen Tower Defense-spel.
Precis, och jag älskar Tower Defense-spel.
Jag hatar dem.
Kanske... Varför det? Hur kan man göra det här egentligen?
De är roliga, men alla spel har varit exakt likadana. Så det första var roligt, men de följande 400.
Ja, jag tycker du ska testa Pixel Junk Monsters i så fall på PlayStation Network. Det finns ju även co-op i det, vilket är väldigt intressant. Mm.
Men jag har faktiskt inte spelat mer än något, kanske. Och det låter lite som Dungeon Keeper, för där var det många av banorna. Så hade man 60 minuter på sig och tills riddarna kom och skulle förgöra en. Och då gällde det att lägga ut fällor och bygga försvar, förstärka murar och så vidare och så vidare. Just för att klara banan. Och det är, är väldigt, väldigt skönt när man ser att de går i fällorna och verkligen tar fet stryk.
En annan stor anledning till att jag spelar så pass lite strategispel är för att jag i nuläget inte har en hyfsad PC. Eller PC:n i sig är hyfsad, men det är grafikkortet som är väldigt förlegat och gammalt och klarar knappt av Red Alert 2, höll jag på att säga, men det gör det väl kanske. Men då kommer man ju att tänka på, strategispel är ju en av få genrer som inte översätts bra till konsol. För länge var jag också FPS. Tillhörde det också där laget. Men i och med Halo och allting efterföljande så är det ju nästan, ja, jag skulle säga att det är 50-50 om det inte mer på konsol. Det beror lite på hur man räknar och vad man kollar på. Men vilket fall som helst, vilka medel tror ni att man måste ta för att lyckas föra över kärnan av strategispel till konsol på ett bra sätt?
Nu skulle jag väl säga att just vad gäller den rondbaserade delen så finns det väl ett flertal väldigt välrealiserade exempel. Ofta på antingen bärbara apparater eller nedladdningstjänster och sådär. Catan och sådär, men det är ju strategispel. De funkar ju otroligt bra på Levercade. Så det är väl mycket realtidsstrategi som jag aldrig har fått den där stora övergången. För det är som du säger, en av PC:ns paradgenrer och en av de största genrerna någonsin och som de gärna hade velat ta över. Och jag tror att de måste göra samma sak som med Halo och de spelen. Anledningen till att Halo och de andra skjutarna funkar så bra på konsol, det är att de inte är PC-skjutare. De är gjorda för konsol från grunden. De har andra premisser. Bandesignen annorlunda, allting. Och det samma är även de realtidsstrategispel som är gjorda för konsol är ofta bra. Jag tänker på Pikmin-serien till exempel. Den är ju definitivt utformad med en handkontrollsbegränsningar.
Ja, Command & Conquer är ju gång på gång eller de har väl släppt sina spel på konsol också, men det har väl inte sålt vidare bra alls, och det är av en anledning. Däremot så släpptes det väl Little King's Quest eller Little King's Story eller någonting sånt här till Nintendo Wii, som var ett väldigt förenklat men ändå ett strategispel, får man väl lov att säga. Och det lilla jag hann spela tyckte jag verkar rätt lovande ändå. Men hur långt, eller vad krävs för att lyckas få en titel som StarCraft 2 till exempel på 360 och PS3?
Musstangentbord.
Det är så alltså.
Ja, den är ju så otroligt gjord för det. Det är liksom, det är nästan, man kan titta på en annan genre som är en av PS:ns få paradhästar fortfarande, MMO. Det har ju heller inte gjort så jävla ofta, så jävla lyckat på konsol. Just av samma skäl. Att den är väldigt tangentbordsfokuserad i det fallet. Och RTS kanske mer musfokuserad. Men...
Du menar att det krävs för mycket input samtidigt från användaren för att kunna göra det här via en handkontroll?
Ja, som de är byggda nu i alla fall.
Ja. Men det är konstigt då, för vad jag har förstått så har ju PlayStation 3 stöd för mus och tangentbord. Mm. Varför utnyttjar de inte det i så fall?
Ja, det är ju en evig fråga. Det är ju väldigt få spel som är gjort överhuvudtaget. Unreal Tournament 3 är
det enda jag kom på. Ja, det var det enda jag kom på också. Jag tror det finns inte många till.
Men jag vet ju att folk ofta är väldigt låsta. Jag är ju inte sån, men jag har förstått till exempel många som spelar på konsol. De sitter framför sin tv och gör det. Och många som spelar på PC och sitter på en kontorsstol och gör det. Jag ser inte varför man ska behöva göra endera. Det går utmärkt att koppla in PC:n i tvn och det går utmärkt att koppla in konsolen i monitorn. Men många gör så, och om man sitter i en soffa är det inte så jävla bekvämt med musstangentbord.
När det gäller alltså strategispel så tycker jag att man ska börja tänka lite out of the box om man nu ska föra över det till konsol på allvar. Mm. Så tycker jag det första steget är att göra strategispel som är lite mer udda.
Jag måste ju bara få flika in där. Du säger out of the box, udda, konsol, strategispel. Jag vill ju bara slå ett väldigt kort slag för Odama. Jag vet inte om någon av er har kört det.
Nej.
Okej. Okay. Det är ju Youth Saito, den här galna japanen som har gjort Seaman och alla andra skumma spel i världshistorien. Det var ett Gamecube-RTS som han styrde. Och det var en kombination av RTS, flipper och röststyrning. Väldigt bra, väldigt bra. Man slog runt en stor kula med flipperkulen och knockade ner fiende soldater där och gav buffar. Samt som man gav order till sina egna soldater via en mikrofon man fick med. Det är out of the box.
När man säger strategispel så tänker många ganska enkelspåret. Men det finns ju en uppsjö olika... det är olika spel som kan passa olika typer av spelare. Så att det finns väldigt mycket att upptäcka. Det är en väldigt bespottad genre tyvärr.
Ja, väldigt hyllad också samtidigt.
Ja.
Men, och den finns ju samtidigt med i så mycket annat. Liksom, man kan ju till och med säga att, liksom, kan säga att Halo är ett strategispel. Man ska lägga upp din taktik. Och, men okej, om man tar lite längre, liksom, säg alla jävla miljoner japanska rollspel. Det är ju i princip massa små rondbaserad strategi. Även om det är en mindre skala.
Jo, det är det ju. Just Shining Force.
Ja, men till och med Shining Final Fantasy Force, liksom. Även om du inte flyttar gubbarna så är det ju ändå rondbaserad strategi för mig då, så slutar det.
Jo, förvisso. Jag kom på att jag har ju ganska mycket fler strategispel. Jag har 150, verkar det som. Men i alla fall, de flesta spelar ju såna här lite mer lättsamma, lättsmälta strategispel. Age of Empires, Warcraft 3. Var ju också väldigt populärt. StarCraft 2 kommer ju bli jättepopulärt. Men det är inte så himla lätt, tycker jag, för folk att lyfta blicken lite längre bak. För det finns ju väldigt mycket annat som kan vara lite mer... som har lite mer att erbjuda än bara ren basbyggande och sen ska man flytta sina trupper och sen ska man slå fienden.
Men som jag då, som aldrig har spelat Civilization-spel, börjar gå tillbaka och spela ettan eller kanske tvåan eller trean eller fyran?
Nej. Alltså man ska, när det gäller Civilization i princip, så är det alltid den senaste är den bästa.
Ja, det är samma spel fast upphottat.
Ja, precis.
Ja,
ja just det. Ja. Ett spel som jag bara måste nämna, det är ju Football Manager.
Ja.
Det är ju det
absolut mest beroendeframkallande spel som finns. Och det är frågan om det är strategi.
Ja, så du är ju väldigt intresserad av fotboll, vet jag, Lars. Mm. Och jag är ju totalt ointresserad av fotboll. Men jag spelar ju ändå Football Manager, så jag tror definitivt man kan kalla det omgångsbaserad strategi. Annars hade nog inte jag spelat det. Faktum är att allt jag överhuvudtaget vet om fotboll kommer därifrån.
Ja, det är otroligt faktiskt.
Du nämnde lättsamma strategispel, Lars, och du har ju även testat på Civilization. Och vi fick ju ett mail här från Axel, eller Prisma heter den på Skillpoint. Och han tänkte testa Civilization 5 då, i och med att det precis släpptes även en demo på Steam. Men han tror inte att hans dator klarar av det. Och jag tror ju knappast att min gör det heller. Men då vänder jag mig till dig då och frågar hur pass krävande det egentligen är.
Det är inte särskilt krävande. Jag tror vi har postat nyhet och med systemrekommendationer. Men faktum är att det finns två olika versioner. Och det är DirectX 10 och DirectX 9. Och 9:an, jag skulle kunna tro att de flesta datorer som inte är äldre än ja, 3 år, säg, de borde klara det utan problem. Men det var ju lite buggigt där, så att det kan ju vara andra problem, att det kraschar och så. Jag hade problem med DirectX 10-versionen. Det blev buggig grafik och så, men jag uppdaterade mitt grafikkorts drivrutin och så gick det bättre. Men det är lite buggigt, tyvärr.
Han gillar ju som mig Age of Empires också, så vi har mycket likt där. Han skriver bland annat att han Age of Empires 1 gick varmt och att han använde mycket cheat codes. Så ja, han spånade en liten baby och sittandes på en trehjuling med en kulspruta.
Och det, just det.
Det har jag helt missat, men det kanske jag måste testa då.
Ja, det är ju sånt man skulle vilja ha i vissa spel, att man kan spåna fram någon mech från eller en sån från Fallout 3. Stor jävla minigun kanon grej som man kan köra runt och plöja ner i något medeltidsstrategi. Det hade varit väldigt roligt.
Magklien skrev ju också på våran forumtråd här att han tror inte att han skulle ha tålamod att sitta med de här hardcore-spelen som Civilization eller Total War. Och det är ju en viktig aspekt ändå, att det är ju väldigt krävande, dels i tid och dels också i fokus. Man lär ju Civilization i och för sig då, och Total War också, är ju bevarna. Omgångsbaserade spel, precis. Så där har man väl kanske lite mer möjlighet att inte vara helt klistrad vid datorn. Men de gånger jag spelade, jag vet att jag spelade Generals, Command & Conquer Generals mycket, när det var hett. Och där kunde man inte gå ifrån, för det var ju nästan som att fick blöja på sig ibland, för att man inte tyckte gå på toa. Så det är väl också någonting som pratar emot genren lite.
Det finns ju några bra, vad som man kallar det, gateway drugs. Jag vet ju att du, Lasse, har ju kört en hel del Civilization Revolution. Och det går väl betydligt fortare med en match där, va?
Ja, ja visst, där har du inte så mycket möjligheter. Men det är lika beroendeframkallande. Och just iPhone-versionen är suverän. Jag ska säga det också, att Total War och Civilization, jag skulle inte säga att de är särskilt tunga egentligen.
Ja, de är väl tidsmässigt tunga?
Ja, det är de ju. Alltså, de kräver tid. Jag startade ett sånt maraton nu i Civilization 5. Så insåg jag, när jag hade spelat, jag vet inte, kanske 6-8 timmar, så var jag typ 2300 BC. Och det innebär ju att det tar ju väldigt lång tid. Men det är lite mysigt.
En annan sån där, som är nästan gateway drug, som jag gärna skulle vilja propsa på, som ligger lite emellan realtidsstrategi och de här grand strategy-spelen, det är ju fullkomligt enastående Sense of a Solar Empire. Det tar liksom rötten av sådana här klasser av 4X-spel som Galactic Civilizations och sådär. Man har rymdskepp i rymden och sånt. Men det är i realtid. Fast det är ändå, det är lite åt Europa Universalis håller på det. Det är realtid, men man blir inte fruktansvärt stressad, för det går ändå ganska långsamt. Så det går snabbare än ett 4X eller ett SIV, men det går långsammare än ett RTS. Plus att det då är så jävligt coolt ut.
Men sen tycker jag, alltså, jag tänkte nämna det, men jag trodde du skulle nämna det, Sebastian, men så blev jag osäker nu när det gäller genre. Men Valkyria Chronicles tycker jag är ju ett strategispel.
Ja, absolut.
Men det tycker jag inte.
PS3-exklusiva.
Jo, det var det kanske, jag kommer faktiskt inte ihåg om det var exklusivt. Men till PS3 spelar jag det i alla fall.
Det är ju ett av, det är PS3-exklusivt och det är ett av mina topp 3 på den plattformen, skulle jag säga. Men det kommer ju lite ur skolan med de där Final Fantasy Tactics och dem. eller kanske ännu närmare vad heter de? Sucker Wars-serien är det ju väldigt likt.
Mm. Ja, jag vet inte, jag tycker allt sånt där är det är som Shining Force. Som jag brukar säga. Jag har ju nästan klarat det nu förresten, Shining Force igen. Det är också suveränt. Men ja, nej, det finns ju en uppsjö saker att upptäcka. Och om man vill veta lite mer om vilka spel man kan prova på, så har jag ju mina spel upplagda på min samlarsajt retroquest.se, och där kan man söka fram alla spel som jag har i strategi, och det är omgångsbaserad strategi oftast. Sen har jag även kategori för realtidsstrategi, men även actionstrategi och diverse olika avarter. Actionstrategi kan jag säga Sacrifice bland annat, Kingdom Under Fire också. Men så det är tips om man vill ge sig på någonting. Tyngden, det märker man ganska fort om det är för tungt. De här riktigt tunga tyska tankkommander och sånt, då är det verkligen tungt. Men det är en kick det också.
Mm. Med det här, grabbar, så tror jag det är dags att runda av veckans diskussion. Vi har varit lite långdragiga här och Lars har nämnt ungefär 14 spel som jag aldrig hört eller sett någonting om. Men vi går in på vår brevlåda. I brevlådan så hittar vi främst en fråga till Lars Jensen från Kalasliraren. Han har ju misstänkt länge att du är ett retrofan, och han undrar vilka retrospel som är hans favoriter. Och en lista då kanske. För med tanke på att vi ska hålla det här rätt kort, nämn 3 spel, Lars.
Oj. Ja, eftersom jag förkärlek till PC så hade jag ju nog egentligen nämnt 3 favoritspel till PC. Men jag vill sprida mina ägg. Jag kan ju säga, det första är till PC. Det är alltså Heroes Quest, eller Quest for Glory som det blev omdöpt till. Det är ett äventyrsrollspel från Sierra. Okay. Det är underbart. Och det är just att man... det är verkligt äventyr. Riktigt, riktigt bra. Det håller än idag. Så det nämner jag. Mm. Sen så... Ja. Ja, Super Mario Bros. Skulle jag nu säga.
Mm. Det fattar.
Ja. Det tycker jag är värt att hamna på listan. Får jag säga. Och sen så nämner jag, som jag nämnt innan, Shining Force tror jag faktiskt jag säger också. För det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Som sagt, det är 3 spel som från olika plattformar. Men om man vill veta mer vilka jag tycker är bra, så kan jag också rekommendera min sajt. För där kan man sortera på betyg också.
Mm. Jag kommer lägga upp en länk i beskrivningen för det här avsnittet. Så det är bara att följa den länken om ni vill se Lars väldigt imponerande spelsamling, får jag lov att säga. Sen har han en annan fråga också som du säkerligen har svarat på tidigare, skriver han. Men han undrar hur det kändes att vara tvungen att lämna Gameplayer och vad du har för framtidsvisioner för Skillpoint. Sen har du 5 minuters reklamtillfälle här och nu.
Just det. Det känns väldigt trist. Eftersom att lämna Gameplay, eftersom jag har lagt ner väldigt mycket tid och energi och verkligen kämpat hårt för att göra den sajten så bra som möjligt. Och samtidigt så har man ju känt att man blivit motarbetad väldigt mycket. Så att det var överraskande och det var väldigt tråkigt. Och framtidsvision för Skillpoint, det är ju att göra sajten så bra som möjligt och ha roligt framförallt. Och jag tror att det, om man bara gör sitt bästa och har roligt, så tror jag att då blir den så bra som den kan bli också.
Jag kan ju bara tala för mig själv här, men jag tycker det är väldigt roligt att jobba och ta fram Skillpoint, och väldigt man gnuggar nävarna ofta, så att säga, för att vi kommer på så mycket bra saker hela tiden.
Jo, det är väldigt skönt att kunna att kunna bestämma själv. Ja.
Precis. Sen vänder jag mig till Sebastian, för det gör jag alltid när jag har problem med tekniska saker. Magklian har bidragit med ett litet förslag här. Han tycker att Skillpod-loggan ska finnas i meta-infon på MP3-filen. Och vad jag har förstått så gjorde den inte det, trots att jag försökte lägga till den. Så kan vi nu gå ut och lova att den kommer finnas till det här avsnittet?
Det tycker jag.
Ja, då gör vi det. Och med det så är vi klara med brevlådan den här veckan. Och vi går vidare på vad som händer den här veckan på Skillpoint. Först ut den här veckan så har vi en recension på Dead Rising 2 som Sofia Hård står för. Och den har väl släppts idag då, tekniskt sett. Idag måndag. Och Lars Jensen, du har väl även skrivit en andra åsikt på det om jag inte har missfattat allt.
Nej, det stämmer. En andra såsig. Och ja, ni har ju läst recensionen så att ni vet ju vad vi tycker.
Precis, så då kan vi gå vidare på det andra det har i görningen den här veckan. Och det är ju inte helt oväntat av Civilization 5 och recensionen på det.
Mm. Och jag har för avsikt att publicera den så snart som möjligt. Men det finns ganska mycket som måste ut. Röna. Så det räcker inte bara att man spelar det igenom en omgång, utan man måste prova lite olika saker och framförallt även testa online-läget. Så det finns mycket. Jag ska göra mitt bästa. Men jag kör som Blizzard där. Den kommer när den kommer.
Okej, så om en månad ungefär.
Ja, precis.
Sebastian, du som hade ett sånt enormt fotbollsintresse. Mm-hmm. Du har dragit en intervju med Electronic Arts, eller EA Sports rättare sagt. Och en intervju rörande FIFA 11.
Ja, just det. Det var med serieproducent Marcel Kuhn.
Precis. Den kommer också ut den här veckan, va?
Ja, precis. Det var ju en liten intressant anekdot där. För jag hade ju bokat in och ha en intervju med han Andy Agostini från NHL som vi körde förra veckan, tror jag. Och sen när jag kom dit så sa de, ja, då har du din intervju där. Och sen har du din intervju med han från FIFA om en timme. Va? Så jag då. Och då känner jag mig lite stressad, jag som aldrig har spelat ett FIFA-spel. Men med hjälp av snabba MSN-puckar till kunniga personer lyckades jag få upp ett material som jag tror kan duga.
Vad bra. Jag ser fram emot.
Även om den sista frågan fick bli, så vad tycker du om Stockholm?
Men, ja, det blir säkert.
Det blev bra. Det kommer ni se.
Jag kommer bidra med en recension på ett nedladdningsbart spel som heter Blade Kitten, som vad jag förstått är baserat på någon typ av anime-serie.
En webcomic.
Webcomic till och med. Har väl inte så här jättemycket positivt att säga om den recensionen, så vill ni se veckans slakt så kan jag väl rekommendera den lite senare i veckan.
Intressant.
Så mycket som jag hunnit spela nu så är jag inte vidare frälst. Men det kan ändras. Veckan, det vet
jag tyckte det var lite småmysigt det jag har kört, men jag har bara kört typ en bana. Så.
Fruktansvärt bökig kontroll tycker
jag. Okej, men du kör på konsol va? Nej, jag kör med mus och tangentbord.
Okej, ja, det kanske funkar bättre då. Jag vet inte.
Intressant. Ja, vi får se. Det blir kul att läsa.
Ja. Med det så är det väl dags att ta farväl för den här gången. Och ni som lyssnar då, ni kan ju vända er till vår forumtråd som vi har här på Skillpoint. Och skriva vad ni tyckte om avsnittet, vad ni hoppas på, vad ni längtar efter till nästa avsnitt. Och jag kommer även utannonsera under måndagen eller tisdagen vad nästa veckas avsnitt kommer handla om och vilka gäster vi kommer ha då.
Jag tycker folk ska ta tillfället i akt och skicka lite smaskiga frågor till mailadressen där, så att de gästerna inte får se det.
Precis, och mailadressen då, det är ju skillpod@skillpoint.se. Men tack Sebastian och tack Lars för att ni var med och egentligen var fram det här avsnittet med att jag kan så lite om strategi.
Ja, men nu kan du lite mer. Så nu precis. Håller du dig i det nästa gång.
Jajamän. Och ni som lyssnar, vi hörs igen på måndag. Hej med er!
Hej!
Hej då!